Välkommen till Novus Sanity Check, Pia Clarté. Kan inte du berätta för dem som inte vet vem du är, lite vem du är?
Det kan jag. Mm. Tack för att jag fick vara här. Pia Clarté heter jag. Jag är i grunden, eller det jag håller på med, sportskytte. Det är väl antagligen lite därför jag är här och pratar med dig. Jag är även, trebarnsmamma. Jag jobbar dagligdags på ett företag som heter Honeywell som gör allt möjligt. Men just den delen jag håller på med är det som handlar om datainsamling. Så handdatorer, skannrar, printrar och så vidare. Men jag debatterar också gärna vapenlagstiftning. Försöker påverka politiker att ta kloka beslut i rätt riktning för att underlätta för sportskyttar, jägare, samlare, vapenhandlare. Alla de som har vapen i ett legalt syfte. Och påverka den opinionen då i rätt riktning helt enkelt.
Mm. Ja, och du dök väl egentligen upp i min värld när jag tror du skrev på Svenska Dagbladets ledarsida faktiskt. Mm. Jag har för mig att du faktiskt citerar en undersökning vi hade gjort.
Ja.
Så då kom du väl på min radar faktiskt. Ja. Och, just för vi har ju jobbat, alltså vi har ju kunder lite överallt. Vi hade ju, jag undrar om det inte var Svensk Jakt, alltså Jägarförbundets tidning som hade beställt en undersökning av oss då. Nu inser jag att jag borde komma ihåg exakt vad den undersökningen handlar om. Men det är som där.
Vi det är gör, många undersökningar.
Vi gör 800 undersökningar om året. Ja. Så att jag förväntas ibland ha koll på alla. Men den här var ju faktiskt jag lite intervjuad om. Men det är också många. Men just att... för att och sen är det ju som du säger, för att just de, som du säger, de legala vapenägarna och... det är ungefär, enligt vår undersökning för Svensk Jakt, det kanske inte var den, men vi gjorde några stycken under Svensk Jakt för att de är en kund till oss. Och att det är ungefär 600 000 svenskar som faktiskt har jagar eller har jagat. Alla är ju inte aktiva jägare. Mm. Men det är ju nästan dubbelt så många som Jägarförbundet brukar prata om faktiskt. Mm. Så att liksom jakten, som ju då är svårt utan vapen, är ju en ganska utbredd del. Det är ju 10% av alla vuxna svenskar.
Ja, precis. Jag tror att skillnaden i siffror är ju också om man pratar de som faktiskt har löst jaktkort under ett år. Som är ju kanske inte alla som gör varje år. Och de som har möjlighet att lösa jaktkort och, så att säga. De har jägarexamen och kanske vapenägare. Det är ju inte alla som jägare som har ett vapen. Så att där är det ju också en kanske en skillnad i siffrorna, tänker jag.
Ja, men så är det ju. Och det kan ju också vara att man har gjort en jägarexamen för länge sedan. Ja. Och sen så inte tillgång till jaktmark och då rinner ut. För här var lite meningen att titta på de som faktiskt kallade sig jägare. Men också sen anknytningen. Hur många, alltså för att alla i familjen kanske inte jagar. Mm. Just för att ur Svensk Jakts perspektiv var det väl egentligen att titta på hur stor är den här gruppen egentligen. För att... Och någonting som du skriver ganska mycket om också är ju att jägarna kanske inte alltid känner, eller vapenägarna kanske inte alltid känner sig så jättevälkomna i sin existens.
Ja, nej men inte alltid. Vi har ju, alltså jag tror det är en ganska stor skillnad på synen på från folk i gemen liksom, på jakt och jägare. Och jag tror att det är ganska stor acceptans i Sverige för jakt. Och att många känner någon som jagar eller jagar själv. Och att man har en positiv syn på det. Vi har ju också den här specificiteten att vi har ju väldigt mycket vilt och lyckor till exempel. Och där behöver man ju då ganska ofta en eftersöksjägare till exempel. Så det är ju också liksom en positiv syn på det hela. Och sen så har man den här andra delen av det som är vapenägandet. Där jag tror att väldigt många jägare och även andra grupper då, sportskyttar och även samlare, får tyvärr, vi lider av att det är ganska oroligt i Sverige. Det är mycket skjutningar på gatorna. Det finns en hög gängkriminalitet. Det finns väldigt många illegala vapen, alltså insmugglade vapen. Ofta kommer de ifrån Balkanländer. Och det gör att den här bilden av just vapenägande är ju tvådelad, om man säger så. Och den har väldigt länge fått dras med att man då har den här synen att bara man minskar, alltså det legala vapenägandet, så kommer det illegala vapenägandet att minska. Och det finns ju ett namn för det här, det är den här läckage-teorin som polismyndigheten gärna för fram. Och där finns det också forskning som visar att det stämmer ju inte. Att det är ju inte jägarnas och sportskyttarnas vapen som de gängkriminella har skjuter med på gatorna. Men den här läckage-teorin är ju då att tanken är, från polismyndighetens sida har man då pushat att det skulle vara vapen som kommer från jägare eller sportskyttar, antingen frivilligt då, eller att man har blivit bestulen på sina vapen. Och det här har man ju sett att det stämmer ju inte. Det är ju inte de legala vapnen som används. Och att det skulle vara en stor risk att gängkriminella skulle liksom gå efter de här vapnen som finns ute hos jägarna till exempel. Den är ju en ganska konstig idé egentligen. För att för det första är inte den typen av vapen som de vill ha. Och även om det skulle vara det så har vi en väldigt hög säkerhetsgrad i Sverige. Vi har ju de här säkerhetsskåpen till exempel som är obligatoriska för förvaring av vapen. Så att det är inte så jättelätt för en gängkriminell att ta sig an det där. Mycket enklare att gå ner på plattan här och köpa sig ett illegalt vapen.
Ja, men precis. För i praktiken måste man bryta sig in i ett kassaskåp.
Ja. Först in i huset och sen in i kassaskåpet.
Just det.
Så att det är inte så himla lätt.
Jag får Jönsson-ligan framför mig. Och egentligen, alltså just framförallt kanske, för du är ganska duktig sportskytt, va?
Jag har några meriter på min på min scoreboard. Ja. Jag är svensk mästarinna ett antal gånger i gevär och i hagel och även mini rifle då, som är 22. Och som du hör då så är gevär, alltså långa vapen, min gren. Jag skjuter även pistol. Tycker det är kul, men där jag är liksom, där jag känner mig mest tillfreds, det är ju med långa vapen, så att gevär då, helst.
Ja, men och kan inte du bara berätta lite mer om din sport faktiskt?
Ja, men det kan jag absolut göra. Det håller på med dynamiskt sportskytte. Och dynamiskt sportskytte har ju den specificiteten att vi, just det här dynamiska elementet finns med. Och det innebär, alltså, det är ju fler dimensioner. För det första så har vi då att det är dynamiskt i det att vi rör oss i en bana. Vi springer och skjuter när vi kan då samtidigt. Så att det är en viss del av dynamiken då. Sen är det också dynamiskt i det att vi, när vi kommer till en tävling, så finns det ett visst antal stationer, och det här antalet då bestäms av vilken nivå på tävling det är, om man är på ett VM, SM, vad det nu är för någonting, eller bara en klubbtävling till exempel. Så man har ett visst antal stationer att förhålla sig till. De här stationerna, det finns alltså ingen sån här standardstation, utan de här stationerna har de som har organiserat tävlingen då, de har kommit upp med just den här stationen till just den här tävlingen. Så att det ser annorlunda ut varje gång. Och det är också det här dynamiska, att man liksom får förhålla sig till någonting nytt varje gång. Sen så i en station så har vi också väldigt olika avstånd. Så det kan vara att skjuta på en tavla på några meter. Och sen i gevär då så kan det vara upp till 350, 400, 500 meter till och med. Som vi ska skjuta på. Och allt det här i samma station. Vilket gör att det är också en del av dynamiken då som tillkommer. Vi skjuter olika grenar då. Så vi har pistol eller revolver kan man också skjuta där. Vi har vad vi kallar för PCC, Pistol Caliber Carbine. Så det är ett gevär i 9 mm kaliber, alltså pistolkaliber. Vi har det jag pratade om tidigare, mini rifle, så det är ett gevär i 22. Och vi har, och sen har vi då gevär som jag skjuter. Och sen, eller som jag skjuter, jag skjuter de alla de här, men den som jag gillar bäst. Mm. Det är mina barn som jag älskar mest. Och sen så har vi hagel då, som vi också tävlar i då. Så att alla de här grenarna kan man tävla i. Och sen så finns det lite andra dimensioner i det där också då. Men det går på tid och bäst poäng såklart. Mm. Så att det är liksom man kan säga att den som har fått flest poäng per sekund i slutändan är den som har vunnit matchen då.
Just det.
Så att det räknas så
precis. Och du pratar om sekunder.
Vi pratar om banor som tar, alltså det kan gå väldigt snabbt, men det kan också vara längre banor för att man kanske måste springa en del eller göra någonting. Man kanske behöver öppna en dörr eller ta sig in i någon, eller öppna en lucka eller någonting sånt där. Eller stampa på någonting, få någonting att hända. Det är också en del av dynamiken, vi har rörliga mål. Så att sätta igång dem på något vis då. Från några sekunder till... Sällan det ska gå över en minut ändå, då det är inte tänkt att det ska hålla. Men det kan ju såklart behövas en minut för vissa banor.
Ja, det låter som någonting som bara finns i USA.
Nej, det finns här i Sverige. Det finns över hela Europa faktiskt.
Ja.
Så att, jag åker ganska mycket runt och tävlar utomlands. Just gevär så har vi tyvärr få tävlingar i Sverige. Det är mer tävlingar ute i Europa då. Så att, vi har vissa länder som nu kommer ganska stort. Polen har gjort en enorm satsning på civila skjutbanor. Och det märks. Antalet tävlingar där exploderar. Så det gör att man kan åka på tävling ner till Polen ganska enkelt då, till exempel. Men även Tjeckien, Danmark, Frankrike, lite överallt i Europa då. Och sen så kan man ju åka på internationella tävlingar också efter den här tävlingslicensen som man har via det svenska förbundet med det att man får vara med på alla tävlingar som arrangeras då i hela världen. Och det är också ganska unikt med den här sporten här att vi tävlar ju allihopa tillsammans. Så att i en, vi kallar squad då, det här lilla gänget som man går tillsammans med på en tävling. Man har ett visst antal personer då som man sätts ihop med. Och sen så går man tillsammans runt på de olika stationerna under dagen eller under dagarna. Och i den här squaden så kan det vara en världsmästare och en total nybörjare som skjuter alltså samma tävling och i samma liksom, tillfälle. Och det är ganska unikt skulle jag vilja påstå. Att vi har den möjligheten att för nybörjare eller sådana som inte håller på så länge att faktiskt lära sig direkt av, jag menar, titta på hur en världsmästare löser en station kan ju vara väldigt ögonöppnande så här, ja just det, så skulle man kunna gjort till exempel.
Ja, just det. Men precis, och egentligen förstår jag det rätt så, alltså varför du börjar liksom försöka opinionsbilda den här frågan är egentligen för att du vill kunna utöva din sport.
Ja, ja. Absolut. Det hela, min själva opinionsbildandet började ganska samtidigt som mitt gevärsskytte egentligen. För att jag backat bandet lite granna. När man ska bli dynamisk sportskytt så måste man gå en grundkurs. Och den grundkursen handlar om väldigt mycket om säkerhet, väldigt mycket om regler och sen om praktik. Och då pratar vi om pistol. Så grundkursen handlar om pistol, allt runt pistol egentligen. Hur man hanterar det, hur man skjuter olika stationer och allting sånt där. Men olika svårigheter och enhandsskytte och allting sånt där får man liksom gå igenom då för att utföra allt det här på säkert sätt. Säkerheten är liksom grundplåten för allt det här vi håller på med. Eftersom vi då springer med laddade vapen så måste vi ha en extrem fokus på säkerheten, vilket vi också har. Och det kan man ju se på antalet, det är väldigt, väldigt få olyckor inom den här sporten. Och det handlar ju om att vi har så stor fokus på säkerheten. Men det är där man börjar då. Så jag hade gått den kursen och jag hade skjutit lite pistol och tyckte det var roligt. Absolut, det var kul. Och sen så gick jag en påbyggnadskurs för gevär och kände att det här var min grej, det här var jätteroligt. Och så skulle jag då, samma år som jag skulle då, ja men det här var liksom första året, jag skulle åka på SM och allting sånt där. Så sitter jag bara och läser en jakttidning då. Där jag ser en intervju med tidigare inrikesministern då, Anders Ygeman. Där han har varit nere i Bryssel och pratat om vapendirektivet som jag inte hade en aning om att det ens fanns när jag började det här. Och trodde verkligen inte att det skulle påverka mig på något vis. Men jag sitter där och bläddrar in där och så läser jag den här intervjun. Och här står då Anders Ygeman och säger att ja, men vi har då i diskussionerna här i Bryssel säkerställt att jägarna får behålla sina gevär. Och så sitter jag och tänker en stund och säger, ja okej, men om man nu, vad är det han inte säger här? Jo, det han inte säger var ju det han inte ville säga. Det var ju att han skulle offra då sportskyttarnas gevär, alltså det jag höll på med, eller skulle precis början på av, för då att kunna liksom säga till jägarna, för de, alltså det är en större grupp, jägarna. De hörs mer och de har en annan organisation och allting sånt där. Och det kändes lite som att han ville liksom sopa undan det här, att han faktiskt inte tänkte att sportskyttarna skulle förbehålla sina gevär. Och det var början på min opinionsbildning i det här. Jag blev arg, eller jag blev ganska irriterad kan jag säga. Så jag skrev något så här riktigt så här, ja men hörru du Anders, varför ska inte jag få hålla på med min sport och bla bla bla. Det var inte så speciellt välskrivet, men det blev publicerat. Det var ett öppet brev alltså. Det blev publicerat och det hade kunnat stanna vid det. Men Anders Ygeman svarade på det. Så hans svar blev också publicerat. Och i hans svar, så för det jag gjorde emellan då, i hans svar så fanns det massor med felaktigheter. För det jag gjorde emellan att jag hade skrivit det här och fått hans svar, det var ju att läsa på om vapendirektivet. Vad var det här för någonting och vad är det de EU försöker göra med vapendirektivet? Och när hans svar då kom så insåg jag att det här var ju lögner, rent ut sagt. Det stämde inte det han sa. Inte om man läste vapendirektivet, vad EU faktiskt håller på med. För det handlade då om att förbjuda alla halvautomatiska vapen. Det var liksom grundtanken från början. Varför EU gjorde det? Det var ju som ett svar på den här terroristattacken i Paris vid Bataclan. Så det här kom ju liksom som ett brev på posten efter den terroristattacken. Grejen är att det hade ju inte hjälpt, för det här var ju illegala vapen de använde, vilket fall som helst. Sen är det ju faktiskt illegalt att döda folk också. Men det glöms gärna bort i den här diskussionen. Men i alla fall. Så att jag svarade på hans lögner där och påpekade det. Att nu, det här stämmer inte med det som faktiskt ligger på bordet. Och det var lite början då på att, för att jag blev arg helt enkelt. Man kan liksom, ja, alltså, om du tycker att vi ska förbjuda det här, det får du gärna tycka. Alltså, jag kan acceptera att folk har olika åsikter om det här. Och det är klart att det finns människor som tycker att man inte ska få hålla på med sportskytte eller jakt eller någonting överhuvudtaget. De kanske inte gillar fotboll heller eller vad som helst och vill förbjuda för folk. Och jag menar, ja, det kan folk få tycka såklart. Men när man som minister står och säger någonting och sen bygger det på felaktiga grunder, då blir det ganska allvarligt, för då kommer hela lagbyggandet att stå på felaktiga grunder. Så det var väl lite där det började helt enkelt. Ja. Mitt engagemang i den här frågan.
Ja, just
det. Nu har du tuffat på.
Hjälp till självhjälp.
Ja, lite så.
Jag fattar. Och samtidigt har ju då Sverige varit väldigt duktiga historiskt i väldigt mycket olika skyttegrenar. Alltså både
liksom,
Ragnarskanåker eller kanske liksom starter, men även hagelskytte och annat. Och om jag har förstått rätt så är Sverige också ganska duktiga i de dynamiska grenarna.
Absolut, det är vi. Vi är i topp. Vi hade VM nu i hagel. Vi har en silvermedalj till vår junior, Miranda Bjurshagen. Så stort grattis till henne. Fantastisk bedrift skulle jag vilja påstå. Och det blev några lagmedaljer där också. Och nu ska jag inte säga vilka för jag har dem inte i huvudet exakt.
Nej, nej.
Men det var det senaste då. Men ja, vi har absolut framgångar internationellt. Jag har själv bidragit till några av dem och tagit hem guldmedaljer från olika arrangemang ute i olika nationella mästerskap från olika länder. Det finns absolut, jag menar, någonting att vara stolt över här i skyttesporten. Överlag i Sverige är jag duktiga.
Mm.
Sverige och Finland. Ja. Finnarna, de är jätteduktiga.
Ja, men inte norrmännen då i alla fall, det var skönt.
Norrmännen har ju då lite vapenlagar som inte spelar dem så väl händer. Just hagel så har de ju svårt med. Så
ja, just det.
Till exempel.
Just det, det är väl skidskytte då.
Tyvärr så finns det ju de problematikerna som andra brottas med då.
Mm.
Och det är lite därför jag kämpar som jag gör, för att jag vill inte att vi ska hamna där, att det ska vara någon slags falsk känsla av trygghet, att det skulle bli säkrare i samhället bara de här sportskyttarna inte får hålla på med sin sport.
Mm.
För det har liksom, det finns inte ens minsta lilla beröringsyta där.
Nej, just det. Så egentligen det du driver är ju att de som håller på med en sport, eller kanske också jagar till viss del kanske, att ska få fortsätta med sin sport och sin hobby.
Ja, alltså jag tänker så här, att laglydiga människor som vi uppenbarligen är, för att alla som vill ha en vapenlicens har ju då självklart, vi måste ha ett behov, så att jägarexamen är ju då för jägare. För sportskyttar så måste vi uppvisa ett föreningsintyg. Och då är det, alltså min förening intygar att jag är aktiv, att jag behöver just det här vapnet för att utöva den här sporten då som föreningen är ansluten till ett auktoriserat förbund och så vidare. Så det måste vi uppvisa. Men sen så ska ju då polisen göra en bedömning om du som person är betrodd att ha vapen. Och är du inte det, då får du ingen licens. Och sen är det ju så också att vapenägare varje dygn kontrolleras automatiskt via samkörning av register. Så misstankeregistret till exempel då körs mot vapeninnehavarregistret. Och får polisen upp, liksom, systemet flaggar upp en träff där, då måste ju polisen agera på det. Och då är det ju så att en vapenägare som har begått till exempel om man kör för fort. Gör man det en gång så kanske inte är så, nu beror ju på självklart också om man har kört jättemycket för fort. Men man säger några 10 eller 20 kilometer för mycket eller någonting sånt där på en motorväg. Har du gjort en gång så kanske inte polisen säger någonting. Har du gjort det upprepade gånger, då uppvisar du ju någon slags, vad ska man säga, nonchalans inför lagen, tänker polismyndigheten då. Så det kan ju göra att de faktiskt drar tillbaka dina vapenlicenser.
Mm.
Så att som grupp, legala vapenägare i Sverige är ju en grupp som helhet, som är väldigt, väldigt laglydig. För att det får konsekvenser på ens hobby, på ens livsstil. För att ofta så handlar det om en livsstil. Inom jakten till exempel, jag menar folk, de kan liksom leva för jakten. Det är deras grej, det är liksom det som ger dem det här livssyret. Resten är bara väntan på jakten. Och samma sak med sportskyttet. Så kan det också vara, ja, men, att resa på de här tävlingarna, umgås med de här likasinnade och så vidare. Det är liksom en livsstil.
Mm.
Så att där, ja. Det är alla grupper som är laglydiga borde inte vara så påpassade.
Mm.
Och man borde definitivt inte fundera i banorna om fler förbud eller fler restriktioner, utan snarare tvärtom, lättnader.
Mm. Ja, precis. Du sa egentligen också att det fanns inte så många tävlingar på gevär i Sverige.
Nej, just för så här är det ju också inom sportskyttet. i alla fall i Sverige så är det ju, det är ju på, det är ju liksom frivilliga som ställer upp på sin fritid. Det här är ju en, det här är ju liksom en jag vet inte ens vad jag ska kalla det för, men en folkrörelse är det ju, absolut. Där folk med sina egna tid och pengar ställer upp och anordnar tävlingar för att andra ska kunna få komma och skjuta. Så att inom dynamiska så är ju varenda tävling inom Sverige i alla fall är ju en förening som har satt sig ner och sagt så här, men hörni, ska vi inte anordna en tävling? Jo, men det gör vi, vad kul! Och sen så sätter man igång och börjar planera det och sen så bjuder man in att anmäla sig till de här tävlingarna då. Och då har man ju ett gäng människor som är där för att bygga tävlingarna. För vi måste ju bygga någonting. Vi har ju liksom inte bara en bana där vi står och skjuter rakt fram mot ett mål. Utan vi har ju de här banorna där man springer runt och där det finns väggar och allting sånt där. Man måste runt och under och över och allting sånt där. Så det måste ju byggas ihop. Sen måste ju finnas folk på plats när skyttarna kommer. Som tar hand om dem, som ja, det kan ju vara små saker som att gå och patcha, sätta små klisterlappar på tavlorna efter varje skytt, till att vi behöver alltid ha en RO, en range officer, som är alltså domaren på varje station. Ofta vill man ha en lite större tävling, man har flera domare på en station. Så det är ganska mycket personal som krävs för att anordna en skyttetävling, i alla fall i det dynamiska då. Och det här sker ju då alltså på folks fritid och av deras engagemang för sporten. Så det är ju någonting som man kanske glömmer bort i det här sammanhanget också då.
Mm. Ja, det är inte som fotbolls...
Nej, det finns liksom inte den här stora organisationen bakom som arrangerar saker och ting. Och ja, fotboll behöver ju i och för sig domare och... Mm. linjedomare och allting sånt där också kanske, beroende på vilken nivå du...
Just det, ja, det var sant. Det kanske inte var världens bästa exempel. Det var mer jag tänkte på att där finns det ju kommunala fotbollsplaner och grejer.
Ja, ja, precis. Och jag menar, det är samma sak med skjutbanorna. De civila skjutbanorna i Sverige är ju, lever ju och överlever tack vare engagemanget från föreningarna och föreningarnas medlemmar som ställer upp och ser till att de fyller kraven, och vi har ganska hårda krav på skjutbanor i Sverige, någonting som kallas SÄK B. Och det kan vara till exempel att det inte ska finnas någon växtlighet i vallen då. Ja, men då, om det kommer en växtlighet, då måste ju någon stå där och dra upp den här växtligheten som kommer. Och se till att alla säkerhetsaspekter uppfylls också såklart då. Och det här görs ju av frivilliga medlemmar i föreningarna ute i landet. Så att det är definitivt en folkrörelse och någonting som vi borde värna.
Mm. Mm.
Speciellt i nutid.
Ja, men precis. För jag tänkte lite på det där också. För att delvis så, jag sa ju, vi har ju undersökningar om allt. Men det blev ju mycket av, en hel del av det vi gör ju också på grund av förändrade samhällsläget. Och just Rysslands invasion av Ukraina gjorde ju att vi helt plötsligt... Vi började undersöka försvarsviljan till exempel. Det vände upp och ner på bilden egentligen. Och vi såg att det var en majoritet av svenskarna som såg framför sig att man skulle behöva springa runt och försvara landet med ett gevär faktiskt. Något som nog inte ens fanns i sinnevärlden. Det blev ju en helt annan värld från en dag till en annan. I alla fall för svenskan. Sen kanske om du jobbar inom försvarsindustrin på något sätt, så är det såklart att du kanske har en annan koll. Men helt plötsligt blev det här med civilt försvar en hyperaktuell fråga.
Mm.
Och det är väl liksom något, och just där man också ser, det var väl också kanske tillsammans med svensk jakt också, vi frågade liksom om den här viljan att kunna skjuta till exempel. Det fanns en väldigt stor... Helt plötsligt blev det så att man kände att det handlar kanske inte om sport längre.
Nej.
Utan det handlar om ett nationellt självförsvar som vände upp och ner på synen på vapen på något sätt. Att det var faktiskt inte kanske så, det var ett medel att försvara sig, inte ett medel att råka ut för, om man säger så. Känner du att det liksom blir någon skillnad i det du gör utifrån?
Liksom? Nej, det är inte personligen i alla fall då, såklart. Men det är klart att man får ju, som alla som har en konflikt i närområdet, nu är ju Ukraina en bit bort, alltså rent geografiskt, men Ryssland är inte så himla långt borta. Så att det är klart att man funderar, alltså man får ju en tankeställare, och är man liksom beredd att göra någonting om det skulle hända någonting? Och det tror jag alla svenskar måste ställa sig frågan, även de som inte vill se det här som ett problem. Vad händer om Ryssland då skulle gå vidare liksom? Mm. Mm. Det räcker inte med Ukraina, utan de tänker att de ska utöka mer. Mm. Vad händer då liksom?
Ja, precis. Och jag bara tänkte på, för om jag inte har fattat fel, så är skytteförbunden en del av civilförsvaret.
Ja, vissa av dem, inte alla.
Okay, ja.
Så det dynamiska sportskytteförbundet är inte en del av de här, vad heter det nu då? Frivilliga försvarsorganisationer.
Nej, okej. Okay.
Mm. Men de andra större förbunden är ju det. Mm. Så att,
just det. Så att, men just för att det var bara sådana saker som blev ju ganska aktuella helt plötsligt när vi behövde ha ett försvar igen.
Ja.
Just civilförsvarsfrågan rent allmänt också.
Men där är det ju ganska aktuellt med just skjutbanor. Mm. För vi har ju sett en nedgående trend tyvärr i Sverige. Vi har ju sett att, vi har ju det här, den här lagstiftningen som gör att är det någonting som gör oväsen och stör, så kan den som råkar ut för oväsendet och störandet liksom få rätt i att det här ska upphöra. Så vi har ju sett väldigt många så här exempel på att folk har, man säger så här, skjutbanor ligger ju ofta långt från bebyggelse. Men bebyggelsen kryper närmare och närmare. Och då har vi sett exempel på skjutbanor där folk har köpt ett hus i närheten, flyttat in, har varit medveten om att det legat en skjutbana där, man har fått huset till ett väldigt bra pris på grund av att det ligger en skjutbana där och att det då kommer ljud därifrån som man måste förhålla sig till. Och då har deras sätt att förhålla sig till det här har varit att klaga till kommunen. Och då har kommunen tittat på det och sagt att ja, men det stämmer ju att de för massa oväsen är borta. Det måste de upphöra med. Det spelar ingen roll att det har legat en skjutbana där i 100 år innan den här personen flyttade in. De blir störda av det här oväsendet. Det har ju lett till att det är väldigt många skjutbanor som har lagt ner. För att man kan liksom inte förhålla sig till de här. Ja, men först försöker kommunen hitta kanske någon liten väg emellan då. Men ni får skjuta bara de här dagarna. Eller mellan de här tiderna. Och så blir det liksom trängre och trängre med luckor när man faktiskt får nyttja skjutbanan och så vidare. Och det är ju inte alltid det fungerar så bra. Vi har ju skjutbanor som delas av jättemånga klubbar eller föreningar. Av olika slag. Det är både inom jakt och inom sportskytte. Och det blir ju väldigt problematiskt då om man får restriktioner såklart. För då ska alla samsas på en ännu mindre tidsram, inom en ännu mindre tidsram till exempel. Så där finns det absolut, om man pratar då om att vi skulle vara någon slags nation som kan försvara oss, så tror jag att politikerna behöver ta tag i det här och se till att just skjutbanor, civila skjutbanor har en möjlighet att få fortsätta och utvecklas till och med. Det finns ju ett enormt tryck på, och det är inte i nutid heller. Jag kan bara tänka mig vad som har hänt efter att det har liksom blivit krig i det här området. Men redan innan så var det ett enormt tryck på att få komma in i de här olika föreningarna som håller på med just dynamisk skytte. Det är det jag känner till, så jag kan prata om det. Det är säkert likadant överallt annat också, men inom det dynamiska så det är en sport som växer extremt mycket. Men det är också tyvärr så att många måste man säga nej till för att det finns inte plats. Mm. Man har en slott på en skjutbana inom en viss tidsram, och då tänker man att det ska rymma alla medlemmar. Då kan man liksom inte bara fortsätta ta in medlemmar hur mycket som helst, utan det här måste ju fungera. Så där just för skjutbanor så finns det absolut någonting man kan göra. Man kan börja med att se över lagstiftningen som gör att en verksamhet som har funnits där tidigare, att någon kan komma liksom efteråt och säga, nej men du, det här låter för mycket, nu måste du sluta. Ja men vi låg här innan, vi har legat här i 100 år, vi håller på med det här i 100 år på det här stället. Ja men nu stör det mig, så nu måste vi sluta med det här. Det är ju en sak. Och sen att om man tittar på många av våra grannländer, om vi tänker Europa då, så ser vi ju ett växande intresse för att främja skjutbanor, främja nya skjutbanor. Finland är ju ett mycket bra exempel där. Polen som vi pratade om tidigare, ännu ett exempel på där man alltså från myndigheternas sida då investerar i att man ska ha mer skjutbanor. Och då ska allting fungera, det, från ansökan till att bygga en skjutbana till kanske det finns någon slags bidrag till att det ska fungera. Och sen att man har som mål, att man sätter upp ett nationellt mål att nu ska vi ha inom 10 år så ska vi ha 1000 banor mer än vad vi har idag till exempel. Så att där är en liten passning till politikerna att här finns det att göra. Sen tror jag också att man behöver ta bort ansvaret för inspektioner av skjutbanor från polismyndigheten. Det och även ansvaret över vapenlicenser då från polismyndigheten. Det har inte hjälpt till att främja sportskyttet, tyvärr. Att det ligger under polismyndigheten. Nu tycker jag att de har allt för mycket att göra på andra håll. För det första. Även om det inte är samma person. Det är medveten om. Men det är fortfarande kanske inte det fokus de behöver lägga just nu. Utan det finns gott om gängkriminella som de kan lägga fokus på istället. Och sen så blir det ju så inom en myndighet som har som uppdrag att vara brottsbekämpande. Att man lätt ser på, det är ju det vi har sett med den här läckageteorin till exempel. Att man lätt ser på även ett liksom legitimt användande av vapen som någonting som man ser det lite misstänksamt på det. Och tänker att nej men det där ska vi nog sätta stopp för och så vidare. Och det har vi sett genom åren då, olika uttryck för. Så att det finns absolut någonting att göra där också då. Det finns ju ett tillkännagivande från riksdagen om det här då. Så att, och regeringen, nuvarande regeringen har ju startat arbetet med att utreda den här viltvårdsmyndigheten då. Som man är tänkt då ska kunna ta över de här typen av arbete då. Till exempel.
Men precis, och egentligen om jag tolkar det rätt så det finns ju egentligen två krafter som trycker på. Ett är försvarsviljan såklart, och sen såklart självklart att man ska få utöva en sport. Det är väl egentligen det som är kärnan i det här, och det är det du pratar om. Men samtidigt som du pratar om, du refererar till Ygeman innan också, det politiska trycket att kunna komma med snabba effekter. Och det låter ju som det är livsfarliga vapen.
Alltså nej, för det är de ju inte, de gör ju ingenting av sig själva.
Nej, men
utan det är ju personen som håller i vapnet.
Typ som är samma grejer. Vapen som polisen använder.
Ja, till viss del.
Till viss del. Ja, och det här är inte att argumentera med, men eftersom man tittar på det här så är det liksom, i teorin så är det samma vapen som polisen använder. Och politikens drivkraft är väldigt ofta att svara på journalisternas frågor som fokuserar, det pratar jag jättemycket om i den här podden, det blir kanske lite tjatigt, men politiken styrs allt större omfattning av här och nu-rapporteringen. Så en skjutning som vi typ nästan alltid väcks av varje dag, nu är en flash i mobilen, kommer att ske med hjälp av ett skjutvapen. Och hur kan du då som politiker väldigt snabbt bemöta det här? Ja, det är redan olagligt att vara kriminell. Det är olagligt att skjuta. Alltså egentligen alla dimensioner där är ju lagbrott. Men det snabbaste kan bli då, okej, hur får vi bort antal vapen? Och då är det ju mycket lättare att ta de vapnen som man vet var de finns.
Absolut.
Än de man inte vet var de finns. Så det kan låta rätt kraftfullt.
Man vet finns och man vet att de som har dem kommer lämna ifrån sig dem på uppmaning.
Ja.
För så är det ju. Legala vapenägare, om man får ett besked att nu får du inte ha det här vapnet längre. Jaha, nej, vi är ju laglydiga medborgare, så att, då gör vi det som...
Precis, man vill inte åka i fängelse.
Nej, vi gör det som krävs då i sådana fall. Ja. Så att så är det ju. Men du har helt rätt i att politiker går ju, och har gjort det ganska länge, de går på det här snabba. Det går jättelätt att stå i riksdagen och säga, vi har skjutningar, bla bla bla, sprängningar, allting så här, gängkriminella, allting. Vi har skärpt vapenlagarna. Och alla bara, ja, ja, vad har ni gjort då? Ni har gjort det svårare att få licens på ett vapen. Ni har skärpt vapenlagarna. Det är ju inte det som kommer göra någon skillnad. Det blir inte, om det blir svårare för mig att få licens på en pistol för att utöva sportskytte, hur har det någon koppling med gängkriminalitet? Noll. Men det här som du säger, det är ju snabba klick och det är rubriker och det är allting sånt där som styr. Jag tror att just det är det jag försöker belysa. Mm. Att sluta prata om det här skärpta vapenlagar som någonting som hjälper mot gängkriminaliteten. Det är redan förbjudet att skjuta folk på gatan med allt som du nämnde tidigare. Och därför så är det ju en lagändring som jag pushar väldigt mycket för, den uppdelningen av vapenlagen helt enkelt. Vi har en administrativ del som hanterar mig som vapenägare och allt vad det betyder då liksom i den här administrativa delen. Är det så att jag inte gör någonting som jag ska i det här, förutom när jag använder det brottsligt, för det är någonting annat. Men den administrativa delen, till exempel så har vi ju då 5-årslicenser på pistoler. Är det så att jag inte förnyar mitt tillstånd i tid, då kan man ju faktiskt tänka på det som en administrativ miss. Istället för att gå direkt på att gå i fängelse, som i Monopol. Så en uppdelning mellan den administrativa delen som hanterar den legala alla legala vapen. Och sen den brottsliga användningen. Och där, då kan man höja straffen jättemycket istället. Det kan bli extremt höga straff för det. För det hanterar bara när brottslingar eller när kriminella gör någonting brottsligt med vapen. Och då får man den här uppdelningen som gör att man faktiskt inte drabbar. Och då kan man stå i riksdagen och säga att nu har vi höjt straffen för den här brottsliga användningen. Bra, det drabbar inte oss som är legala vapenägare. Då blir det den här åtskillningen.
Ja, men precis. Och jag tänker på faktiskt att alltså just det här samspelet media och politik, finns det, alltså, och kring terrorism och vapen, för det är liksom där vi rör oss på något sätt, och även kriminella såklart, så finns det ett exempel i Storbritannien som jag noterade, det var ganska många år sedan, men det var ett fruktansvärt terrorbrott där det var terrorister som tejpade fast knivar på händerna och sprang runt och högg ihjäl folk. Det var ju så hemskt på alla sätt. Rapporteringen var att det var mystiska specialknivar, det var liksom medias rapportering om det här. När dammet la sig så visade det sig att de hade ju köpt köksknivar från Lidl. Mm. Men det ledde till ett förbud för så kallade zombieknivar i Storbritannien. Men det var direkt kopplat till det här terrorattentatet, även om de hade köpt köksknivar. Mm. Du kan ju inte förbjuda köksknivar. Det faller kanske på sin egen orimlighet även där. Men de måste förbjuda några knivar. Så då blev det jag tror att den faktiskt heter zombieknivslagen. Ja. Och det låter ju sjukt farligt, så att det förstår jag ju också. Men å andra sidan så handlar det om någonting helt annat. Men där blir det en fruktansvärd händelse som drar i helt fel riktning. Mm. Jag tror tyvärr inte det har löst det, för du kan fortfarande köpa de här köksknivarna på Lidl, du kan fortfarande utföra de här fruktansvärda dåden. Men det låter bra.
Ja, och det är det där berör ju den punkten som är. Det är ju att de som vill begå de här hemska handlingarna, och det spelar ingen roll vad det är för någonting. Mm. Om det inte finns tillgång till X, då kommer de ta Y istället. Mm. Så det är inte så att handlingarna försvinner om du inte istället för att förbjuda X gör någonting åt personen. Så är det så att gängkriminella som du vet har begått, den som skjutit folk, dödat folk, sätt dem i fängelse. Och det handlar inte om att de ska få någon rehabilitering och sen förstå att det här var illa, så här ska man inte göra. Det handlar om att det blir säkrare på gatorna för dig och mig. Mm. Det blir det. Vi ser ju att det har liksom läckt över. Tidigare, bara om du bara tittar lite tillbaka i tiden för några år sedan, ja, då sköt de varandra. Nu är det ju massa oskyldiga som sätter livet till.
Ja, och det kanske är sista frågan, så vi har nog pratat väldigt länge nu. Men just en sak som jag noterat som faktiskt oroar mig ganska mycket, och det är ju att för att det du pratar om är faktiskt, det här är ju det är verktyg för sport egentligen.
Ja.
Det är precis som man har spjut i spjutkastning eller slägga i släggkastning.
Ja. Ja.
Även om det finns en helt annan dramatik såklart kring skjutvapen. Men det här handlar ingenting om självförsvar. Det handlar ingenting om att använda vapen till annat än i sportutövning. Men det som jag har märkt nu, apropå det, vi började med försvarsviljan. Sen med skjutningarna så tittade vi också, sannolikt tillsammans med en kund. Jag kommer inte ihåg, men jag blev ganska chockad av resultatet. Att var fjärde man skulle tycka att man borde få kunna ha ett skjutvapen hemma för att försvara sig.
Mm.
Och det här är snarare ett tecken på den allmänna osäkerheten.
Mm.
Man är egentligen inte jätterädd, men risken, det är som med allting. Är du rädd för att flyga, det spelar ingen roll att du kan statistiken.
Nej.
Och nu med de officiella kriserna vi har haft, både under pandemin, där myndigheten gladligen satt allt mer ansvar. Det började med 24 timmar, sen var det 48 timmar, sen var det 72 timmar. Nu är det, klara det så länge du kan.
Mm.
Själv.
Mm.
Det har inte svenska folket förstått, men nej, det är ju så nej. Det faktiskt är. Så att det finns så mycket tecken där man lägger allt mer på individens egen nästan överlevnad och att myndigheterna backar bort. Förtroende för polisen är ganska högt, men man tror att de inte klarar av det här. Man tror inte att någon hinner komma om det mest fruktansvärda skulle hända, så då varför riskera? Och det här är en rörelse som oroar mig väldigt, väldigt mycket. Så att samtidigt som då polisen vill ta bort det här så ökar viljan kanske att känna att men jag är helt egen. Jag måste ta hand om min egen familj kraftigt i Sverige nu. Både pandemin, organiserad brottslighet, alltså den grova brottsligheten, och sen så då den ökade försvarsläget i Europa. Där det verkligen blir påminn om att vapen kan behövas för att försvara dig och ditt land. Så att det finns en otrolig krock just nu i medborgarens syn på egentligen staten och statens ansvar som jag egentligen inte riktigt vet vad jag ska komma med, men helt plötsligt känner jag en oro för att vi hamnar i USA nästan, alltså som individer.
Ja, jag tror vi är väldigt långt ifrån USA då, i och för sig.
Nej, men mentalt, alltså det blir en rörelse att var fjärde man tycker att man borde kunna få ha vapen.
Men jag tror att det är något på spåret, för det handlar ju om att man har sett att staten finns inte alltid där, något som vi har blivit upplärda med i alla år, att det är staten som tar hand om allting. Det är staten som bestämmer vilken ålder dina barn får se en viss film, till
just
exempel.
Det.
Det är liksom det här typexemplet på att man har tagit bort föräldrarnas ansvar. Och det hela svenska samhället är genomsyrat av det. Det ligger inte på dig som individ, utan det ligger på staten i alla områden. Så att när man nu ser att vi har en växande gängkriminalitet, vi får rapporter från höger och vänster om att det har kommit in i, det finns i hos tandläkarna, det finns i vårdcentralerna, det finns i alla maktskikten, om man säger så, och vi ser att alltså på fler och fler områden så tar det tar längre tid innan polisen kommer om du ringer dem och vill ha dem och behöver hjälp. Så att du måste, och det du var inne på också med det här med klara sig själv, hur många timmar från 24 till 72, så nu vet vi inte riktigt, men klara dig själv för det kommer ingen. Är väl lite det som är svaret där. Så att man ser på fler och fler områden att det är liksom det här som ska vara statens kärnuppdrag, det klarar de inte riktigt av. Man är överväldigad inom de områdena. Och då, vad blir svaret då om man då vill ta sitt eget ansvar? Ja, om man då är rädd för att home invasions till exempel, för det är också något nytt fenomen som vi ser. De vet vad, som vi har ett väldigt öppet samhälle, så kan man ju hitta vem som helst genom att veta en reggplåt eller någons namn. Jättelätt att hitta folk. Det är liksom, det går att spåra dig digitalt superenkelt. Så att det är klart att de kan hitta vart du bor någonstans och slå till där. Och de vet att det var den här klockan som de har sett en bild på Instagram eller vad som helst. Så att jag tror att det är något på spåret där att folk inser mer och mer att att staten finns där som en varm filt över allting. Ja, det kanske inte alltid stämmer. Och vad gör man då? Och det är där det personliga ansvaret kommer in. Och jag förespråkar att man ska ha ett stort personligt ansvar. Jag är för det. Jag tycker att man ska ta ansvar för sig själv. Man ska ta ansvar för sina handlingar. Och ta konsekvensen också, självklart då. För det hör ju ihop i min värld. Men det blir ju, som du säger, det blir ju liksom en diskrepans mellan vad man förväntar sig att staten ska göra och vad staten faktiskt levererar då. Och det är fler och fler som ser det och tänker att jaha, vad ska jag göra nu då? Vad ska jag göra åt det här? Vart är vi någonstans egentligen i det här? Så jag tror det är det som återspeglas i den här undersökningen som ni gjorde då om att kunna ta till vapen för att försvara sin familj. Vad ska man göra annars? Mm. Ska man stå vid sidan av och titta på? Nej, det tror jag inte man ska göra. Så att försvara sig helt enkelt. Jag personligen är för en vad vi kallar för en Castle Doctrine som kommer från USA då. Att man ska få försvara sitt hem i högre grad. Har du beslutat som kriminell att komma hem till mig, då får du ta konsekvenserna av att du kommer hem till mig. Det är liksom, sen vad det blir. Inte för att någon ringer på dörren så har jag rätt att döda dem. Det är inte det jag säger. Men om någon kommer maskerad, beväpnad och allting så hem till mig, då ska jag kunna försvara mig och mitt hem till vilken grad det krävs. Det är min åsikt om den frågan. Sen finns det ju såklart grader i det där också. Det ska inte bli så att man bara går på gatan och så. Utan det ska vara liksom regelrätt attack, om man säger så då. Men jag tror att vi är långt ifrån USA. Både i tankegångar och i samhälle. Och många som när jag får ofta frågan, eftersom jag då förespråkar. Egentligen det jag förespråkar är klokare vapenlagstiftning, inte lättnader till höger och vänster. Jag tycker vi har en ganska bra grundnivå, men det finns saker som vi absolut kan göra bättre. Bättre för sportskyttar, jägare och samlare och vapenhandlare, tänker jag nu. Och samtidigt bättre för samhället, för att de har liksom ingen praktisk nytta av de här lagarna. Men jag får ofta frågan då, men du vill ju att det ska bli som i USA. Ja, för det första får man då definiera vad är som i USA, för det finns liksom väldigt många olika lagar där om vapen och olika nivåer, vilken stat du befinner dig i. Jag förespråkar inte att det ska bli som i USA. Jag förespråkar att vi i Sverige ska ha en klok vapenlagstiftning. Jag förespråkar att vi i Sverige ska inse att personliga ansvaret ska vara större. Och med det kommer att ta konsekvenserna. Klara sig själv till en viss mån, men också att kunna ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Och det tycker jag är någonting som saknas i just idag i alla fall.
Mm. Ja, och det finns väl egentligen en, alltså just nu som jag tror, det handlar egentligen kanske inte så mycket om vapenlagstiftningen, men det är så här trygghetssamhället, det svenska samhället har blivit under press ganska många gånger just nu. Och under pandemin visade det sig att det fungerade. Mm. Den mellanmänskliga tilltron var jättestor. Det blev ingen riktig kris här. Vi klarar oss faktiskt bättre än de flesta andra länder. Det finns några problem såklart. Men de som skötte sig bäst, som jag brukar rapportera, det var medborgare. Mm. Vi litade på varandra, vi tog åt ansvar. Vi behövde faktiskt inga lagar där. Men det jag känner lite också att myndigheter även passar på lite utnyttja det här. För det var bra, då slapp vi det här.
Mm.
Alltså bra, man klarar sig bättre än vad vi trodde.
Mm.
Men då måste man ju lite kanske också ha, man kan inte krocka i det här. Både ha mindre möjlighet för individen att faktiskt kunna sköta sig själv samtidigt som man känner en ökad oro för att samhället inte kan leverera. Och jag tror just där kring försvarsviljan och framförallt kanske de kriminella skjutningarna så blir det en krock i många huvuden just nu som också tar sig uttryck i att men nu måste jag, alltså jag vet att jag tror inte polisen kommer, och även om polisen kommer så är det för sent. Vad ska jag göra? Den där oron måste man ta på allvar. Det handlar egentligen inte om att köpa vapen. Det här handlar om att skaffa en högre trygghet för institutionerna, och institutionerna måste kunna förtjäna den tryggheten, eller förtroendet igen. Det är ju det som faktiskt är lösningen. Men det, jag tror det som kan hända nu, att de snabba effekterna, alltså då ungefär som där knivarna i England, att men det låter bra, jättesnabbt fixa någonting, gå på de laglydiga sportskyttarna, kanske låter, det går snabbare och det är enklare än att kanske, för nu har man några mandatperioder faktiskt försökt hantera skjutningarna, och det är liksom ingen regering har ju, vad det ser ut, kunna komma till bukt med det här.
Hitta lösningen nu.
Nej, men ja, nu blev det en lång utläggning för mig på slut här. Jag vet inte om jag har syfte med det. Men det här är en otroligt komplex materia.
Det är det, absolut. Och det utvecklas ju hela tiden. Det är ju det också. Det är ju, vi lever ju i ett samhälle som inte riktigt vet vart vi är på väg någonstans. Vi ser från regeringens sida väldigt mycket repressiva lösningar. Alltså hårda tider, hårda tag kan man ju då självklart säga. Men det finns också i det här paketet saker som vi kanske inte vill leva med om styret vore ett annat. Så att jag tror att man måste hitta någon slags balans där från regeringens sida. Att inte bara komma med massa restriktioner och massa repressiva saker, utan någonstans så måste allt det här kunna leva i en annan tid också. Det vi inte vill ha, det är ju ett samhälle som Kina där alla är övervakade hela tiden. Det finns social credit, så du kan inte gå och handla om du inte har handlat på plus den här månaden, eller vad de nu har för regler. Du kan inte ta bussen för att du råkade gå över en korsning, inte på övergångsstället. Alltså, ja. Nu hittar jag på exempel såklart, men någonstans där. Det är svåra tider. Och det är svårt att vara, tror jag, politiker i de här tiderna. För som du säger, det är så lätt att lockas av de här fina lösningarna som låter bra. Men som kanske inte har någon effekt. Eller som kan ha en väldigt långtgående effekt och bidra till ett samhälle där man kanske inte är så, där det kanske inte är så trevligt att leva.
Nej.
Som en fri medborgare i alla fall.
Ja. Så att, nej, och det där är nästan starten på ett
samtal. Det är en annan fråga. Vi lämnar det där hem.
Ja, jag tror, nu har vi nog pratat väldigt länge. Så att, men stort tack för att du kom.
Ja, tack för att
det var
jag fick
jätteintressant.
Komma.
Jag hoppas att folk blev lite mer kloka på din sport i alla fall. Och varför du gör det du gör. Tack så mycket.
Tack så mycket.